Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jenny Sundman, välkommen till Öppet sinne.
Tack, Boel.
Vad trevligt.
Ja, men
så
trevligt.
Nu ska vi få djupdyka i ditt liv och din vardag och allting du pysslar med.
Ja, precis.
Ja.
Det blir spännande, ja. Hoppas jag.
Nej, men kul. Alltså, jag gillar när folk hör av sig till mig och har en historia som de vill dela med sig av.
Mm.
Och det var precis det du gjorde också.
Ja.
Och ja, nu sitter vi här.
Nu sitter vi här.
Och ska konversera.
Ja.
För det är ungefär det folk frågar mig ibland. Vad är det som... Vad går din podd ut på i stil med det? Då brukar jag säga att ja, men den är bred, den innehåller allt. Och om jag är nyfiken, det är egentligen det som krävs. Mm. Att så här, skapa en nyfikenhet, då vill jag gå in och fördjupa mig i ett samtal.
Mm.
Och nu är vi här.
Ja, men nu är vi här.
Ja.
Och det var det jag upptäckte jag också då, med din podd. Att ja. Det var väldigt brett. Och det var, gjorde det hela väldigt spännande tycker jag.
Mm. Ja, det var det jag gillade också. Du lyckades skärma mig väldigt bra där med att du uppmärksammade min intervjuteknik och frågorna jag ställde. Så jag tänkte, ja. Men det är bra, hon har ett öra.
Ja, nej, men det finns ju en mängd intervjupoddar där ute och jag lyssnar på en del av dem. Och med skiftande kvalitet.
Mm.
Så jag blev väldigt faktiskt fångad av din röst och dina frågor.
Ja, kul.
Mm.
Får hoppas att frågorna lyckas.
Får vi se hur det går
nu. Att jag lyckas leverera bra frågor idag också.
Ja, det tror jag säkert.
Spännande. Men du är livscoach.
Ja.
Vad fick dig att komma in på den vägen? Vad var det som gjorde att du tog det beslutet att bli det?
Ja, det var väl verkligen på tiden.
Mm.
Jag har jobbat som säljare, alltså inom försäljning, business to business, i över 10 år. Och gjorde det för att jag inte har pluggat på universitetet. Och för att jag inte visste vad jag ville plugga på universitetet. Och för att jag inte hade tillräckligt bra betyg. Och kunde aldrig liksom direkt komma på vad jag ville göra. Vilket egentligen inte är sant. För jag vågade aldrig bara egentligen känna efter på riktigt vad det var jag ville göra. Och vad som var möjligt. Så jag, som många andra tror jag, faller in i... den här rollen av att så här, okej, hur ska jag försörja mig? För det måste jag ju, och vara en duktig medborgare.
Mm.
Har man då lite social skills och lite framåt, så är försäljning ett bra yrke på så sätt. Och det krävs sällan att man har liksom någon mer högre utbildning på det sättet. Så på den vägen blev det. Och jag tyckte väl att det var ganska kul, och jag var väl ganska bra på det jag gjorde, men jag tyckte alltid att det var mer intressant med själva relationsbiten till kunden, prata med kunden och bygga relation. Sen om jag inte alltid sålde, det var så här, det spelade inte mig så stor roll. Då gäller det också att man har en bra ingångslön, så man inte jobbar på provision. Men så blev det lite så här, ja, jag märkte ofta att mina kollegor hade ett helt annat driv för sitt jobb och för rollen än vad jag hade. Och jag hade väldigt svårt liksom att sätta fingret på vad skillnaden var. Och jag ville sällan göra på samma sätt som dem. Och jag tyckte att det var ganska svårt med mål och liksom budgetar på ett sätt. Så... det har jag ju förstått i efterhand, att det handlade om rädsla för att misslyckas med de här målen och budgeterna. Mm. Men det förstod jag inte då. Men då förstod jag att det här kanske inte är någonting jag ska jobba med.
Nej.
Men så vågar jag ändå inte ta steget, och så byter man jobb så här vart tredje år. Och så blir det nytt. Så gör man, ja, så är det lite kul, och så går det bra. Och så sen kommer man in i den lunken och så bara, fast är det verkligen det här du vill göra, Jenny? Och det var det inte. Och då hade jag också längs vägen upptäckt Kjell Enhager och Mia Törnblom bland annat, som också är coacher. Och Kjell hade jag lyssnat ganska mycket på. Så jag hade liksom en malande fråga lite så där i bakhuvudet. När Kjell liksom säger så här, ja men om du kunde göra vad du ville, vad skulle du göra då? Så det låg liksom där och gnagde lite. Och efter det sista så fasta anställningen jag hade på ett bolag som jag visste att jag inte skulle, eller hade inte fått fast anställning, var tills vidare för att det var en liten startup, det gick inte så där jättebra. Så jag förstod liksom så här, det här kommer inte gå. Så kände jag, nu får du ta mig tusan, se till att göra någonting annat av det här. Nu finns det en möjlighet. Och då valde jag att läsa några kurser på Folkuniversitetet. Så jag läste projektledning. Kom på att det ska jag absolut inte jobba med. Och så läste jag ledarskap och så gick jag en coachutbildning då.
Mm.
Och dag två på den här coachutbildningen så kände jag att det här ska jag göra.
Kul.
Mm. Jättekul.
Hur känns det nu då?
Ja, men fantastiskt. Sen att man väljer att starta ett eget företag mitt i coronapandemin, det är en sak, men jag tror inte på att gå och vänta på rätt tillfälle. Det får bli som det blir, för jag har hittat mitt varför och jag måste göra det här. Det finns liksom inga alternativ. Jag vill hjälpa fler människor till ett liksom bättre liv på deras villkor, alltså dessutom leva sitt liv på sina egna villkor och ha mer glädje i sin vardag.
Hur dök ditt varför upp? När insåg du ditt varför?
Mm. Ja, men det var nog i samband med att jag gick den här coachutbildningen och dessutom då förstod att jag kanske också hade en fallenhet för yrket i sig. Men också i kombination med en egen resa inom liksom personlig utveckling och ganska stora kliv för mig under en period som gjorde att jag förändrade syn på väldigt mycket i livet och förhållningssätt. Så jag blev liksom lite frälst för mig själv och kände att det här går hand i hand med coachningen och fler behöver förstå att man kan förändra sitt liv till det bättre.
Kände du vid någon punkt att det inte gick att förändra? Eller att det är som det är och det är okej? Eller?
Ja, länge, under många år gjorde jag det. Jag hade tappat tron helt på min egen förmåga av olika anledningar. Och jämförde mig själv väldigt mycket med andra hela tiden och tyckte att alla andra hade bättre jobb och alla var utbildade och jag låg liksom steget efter och ja, men, kände nog att jag behövde tog rollen av att så här, ja, men jag får anpassa mig efter förutsättningarna som är istället för att skapa andra förutsättningar för mig själv. Därav liksom just säljyrket. Så jag tänkte nog att det blir nog inte riktigt som jag har tänkt mig eller önskat i mitt liv.
När började den känslan komma?
Ja, det var en bra fråga.
Jag behöver inte ha ett exakt datum i ett cirka.
Nej, men det är väl... Den har nog gått hand i hand med att inte ha varit så engagerad i skolan. Mm. Och just därför också inte, att jag inte pluggade vidare. Då trodde jag att det var liksom ett avkall egentligen som jag gjorde på någonting. Men sen rekommenderar jag alla till att plugga och läsa och så. Mm. Men jag kunde inte förstå skillnaden på att när man studerar så då blir du expert inom ett område. Du läser ju ett ämne eller blir liksom ekonom eller något liknande, ingenjör. Så.
Mm.
Jag, jag tolkade det som att alla andra visste mer om allt för att man hade gått på universitetet. Så jag trodde att jag hade mycket sämre koll än alla andra, fast det kanske absolut inte var så.
Mm.
Men jag vet inte, det kanske är en... Jag bara, hur gammal är jag? den känslan kom väl för liksom 20-25 år sedan. Liksom.
Mm. Du var 5 år gammal alltså.
Ja, precis. Exakt.
Nej, men det är intressant det du säger, det här med att uppleva att man kanske har dålig koll eller sämre koll än de andra på grund av att man inte har gjort vissa utbildningar. Och det är... Fan alltså, jag gick också ut skolan med en väldigt, väldigt konstig känsla själv.
Mm.
Gick ut med dels jättedåliga betyg, vilket också gjorde att jag hamnade på en utbildning som jag inte ville.
Mm.
Och det ledde ju bara till att jag skolkade ifrån den och till slut hoppade av. Då, för det var inte det jag ville göra.
Nej.
Men sen började jag upptäcka i mitt eget liv att fan, jag kan både läsa böcker, jag kan ta till mig information, jag kan lära mig hur mycket som helst.
Mm.
Och då förändras den här bilden. Men det tragiska är att det är så många som går ut med den känslan.
Mm.
Som verkligen får det där. Jag kan fortfarande inte sätta fingret på vad det är som gör att alla tror att den akademiska vägen är på något sätt det som gör oss skarpa eller smarta. För jag får också ont i öronen när vissa människor ska säga att jag är inte så smart. Då känner jag också att sluta säga det där.
Mm.
För du fördummar dig själv med den kommentaren. Och varje gång du intalar dig själv att du inte är så smart, så men det är klart, du blir ju bara dummare och dummare av det. Det finns vissa grejer som slutar intala oss själva, kan jag känna.
Ja, absolut. Ja, gud, det är ju det absolut viktigaste som finns, att man är sin egen bästa kompis. Och det har ju tagit mig superlång tid, för det var ju det enda jag sa till mig själv, att inte jag kunde saker. Och, nej, men det har ju med självkänslan att göra.
Mm.
Alltså egenvärdet som människa bortom de här prestationerna och vad man gör. För det är väldigt lätt att jämföra sig själv med andra människor just i förhållande till prestationer. Mm. Man kan ju se att någon får ett jättebra jobb. Man kan ju se att någon har en utbildning. Det är ju liksom lättare att ta på än vad självkänslan och egenvärdet är. Men att, och varför det är det akademiska och liksom det som styr, och att vi inte vågar känna och tänka efter vad vi själva vill och vad det finns för möjligheter utanför de här ramarna och den här boxen, det tror jag har ju med liksom samhället att göra, hur det är det uppbyggt, och att vi ska vara duktiga medborgare som utbildar oss och jobbar och betalar skatt och sparar till pensionen och allt sånt där.
När vänder det tänket? För det är väldigt intressant det du tar upp här, för det är lite så jag resonerar med. Det finns ju en mall, den korrekta mallen för hur vi ska vara, vad vi ska göra och hit och dit. Vad som jag tror att jag gästade en annan podd när jag tog upp där, och då kom vi in på just det samtalet, och då sa jag det, tänk om vi skulle vrida på ekvationen att idrott och teater var istället det som gällde. Då hade alla så kallade akademiker varit istället på fel sida.
Mm.
Och då kanske istället de hade tänkt, ja men gud, jag kan ju egentligen bara jättemycket om ekonomi. Liksom. Jag kan ju inte spela tennis eller fotboll, så jag är inte en bra människa. Och varför ska jag få göra det här? Jag kanske inte kan få rätt kvinna eller man i mitt liv. För att liksom, ja men vadå, för jag kan ju inte åka skridskor riktigt korrekt. Och då hade den kategorin av människor nedvärderas istället. Och det är egentligen bara nedvärderingen som pågår i sitt eget huvud. Då är vi inne på självkänsla och självförtroende och hela den biten då.
Nej, men verkligen, och ett av våra största problem tror jag är att vi hela tiden jämför oss med andra människor. Jag tycker att det är så vanligt, och att jag ser det hela tiden, att den här strävan efter de här sakerna och händelserna, resorna, men att det sällan ändå, alltså att man sällan blir nöjd. För att vi har inte förmågan till att fråga oss själva heller. Förmågan har vi, men vi ställer oss inte själv frågan att, men vad är det jag mår bra av? Vad blir jag lycklig av? Bara för att alla andra lever sina liv på det här sättet, så kanske inte jag behöver göra det. Jag kanske inte behöver liksom gå den här utstakade vägen som det anses att man ska. Och sen såklart kopplat till det, om man ändå vågar ställa sig själv de här frågorna och vågar göra någonting annat också, så här, vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända om jag gör det? Ja, det gick inte vägen. Nej, okej. Men då får jag väl hitta på något annat då.
Mm.
Det är så... Eller jag utgår ju från mig själv. Jag har haft en sån himla stor rädsla för att misslyckas. Och därför har jag... ja, hoppat över att göra så många saker också. Ja, men jag skulle gått, jag gick så här samhälle ekonomisk för att ja, min pappa var ekonom och jag kom ju från en akademikerfamilj, mamma tandläkare. Då tänkte jag, men det är väl det man gör. Jag bara, tandläkare vill jag inte bli. Det var liksom som att, det så här, vilken sida ska jag stå på? Ska jag göra som mamma eller ska jag göra som pappa? Men jag skulle ju gå till estetisk linje. Men det kunde jag ju inte, för där var ju alla bara liksom punkare och esteter och jätteflummiga. Och det var inte jag. Mm. Så det kunde jag ju inte. Men det hade ju varit det absolut bästa jag hade kunnat göra. Varenda ämnen jag hade MVG i gymnasiet. Det var så här tillvalsämnen på drama och musik och så. Men då fanns ju de liksom programmeringarna redan där av att det är oseriöst att inte för alla, men utifrån var jag kommer ifrån.
Mm.
Vad ska du bli med det? Vad ska du göra då? Liksom, vad är det för väg att gå? Och vad har du för möjligheter då?
Vilka sa det här till dig? Var kommer det ifrån? Vem har sagt?
Nej, men det kommer hemifrån såklart. Sen vet ju jag att mina föräldrar har gjort sitt bästa med allt de har. Mm. Och de har ju sina historier och sina resor. Och båda kom från, men liksom inget överflöd.
Mm.
Men båda bestämde sig själva för att de ska skapa bättre förutsättningar för sig och sin familj. Så både mamma och pappa har ju varit väldigt liksom framgångsrika i det de har gjort. Och det är jag jättetacksam för. Men de, för det som passade mig som person, eller jag kan säga så här, jag vet ibland att jag sa så här, men ni ska vara glada om jag är lycklig och glad över att sitta i kassan på ICA. Så här, diskussionerna fanns ju, men jag vet att de visste att jag hade så mycket större potential än att sitta i kassan på ICA. Nu är det inget fel, men jag vet att de ville liksom att jag skulle göra det bästa med det jag hade och då kunde jag bli det här och det här. Men det hade aldrig liksom gjort mig glad.
Är det inte lite skrämmande på ett sätt att jag har pratat om det här i min podd tidigare, just hur vi präglas av det. Det behöver inte nödvändigtvis vara föräldrar, det kan vara en lärare på skolan, det kan vara en vän, det kan vara egentligen vem som helst under deras uppväxt som säger någonting som bara fastnar.
Mm.
Det sätter sig där, typ då att det här är inte seriöst.
Mm.
Medan en annan person kanske istället uppmuntrar sitt barn till att säga, du kan bli exakt vad du vill.
Mm.
Istället för skillnaden, välj det här.
Mm.
För det är någonting som jag reagerar väldigt, väldigt mycket på. Och det är ofta som att föräldrar vill skydda sina barn genom att säga vissa saker som något sorts, jag vet inte, ska vara ett, som en hjälp, men det enda det gör är att det skälper istället.
Mm.
Det sätter det här hjärnspöket hos personen och det förhindrar den från att då liksom uppfylla sin fulla potential som människa för att man har hört någonting. Så jag har dragit det här exemplet ganska många gånger. Det var för många, många år sedan när jag tränade på gym, så var det en ung kille där som jag sprang på rätt ofta och han drömde om att bli kock.
Mm.
Men det skulle inte han bli, för att hans pappa tyckte att han skulle bli akademiker först, och om han ändå inte ville bli akademiker så kunde han gå kockutbildningen sen.
Mm.
Så han valde då en utbildning som han egentligen inte ville gå, för att hans pappa sa att det där ska du strunta i.
Mm.
Så han dödade sina drömmar genom det. Och det gjorde mig så jävla förbannad när jag hörde det. Jag sa det, jag bara, men skit i vad din farsa tycker och sök den här utbildningen som du vill.
Mm.
Det här är ju det du ska göra. Ja, men fan, han tycker sig och så. Man är så styrd.
Mm.
Och jag tycker bara det är synd. Det är så många som blir stoppade på vägen.
Jo, så. Men det är därför så få människor tror jag gör det de faktiskt göra. Och sen så skyller man på att man inte har något val.
Mm.
Vilket också får det att brinna i mitt huvud. Men att det är just det. Och det är ju som sagt, det är inte bara som du säger att det är föräldrar. Sen är det en jättestor inverkan såklart. Men det är ju liksom samhället och det är media och det är vänner och det är allt det som vi påverkas av runt omkring. Från den dagen vi först så kommer det ju programmeringar och en viss typ av sanningar in i våra liv som vi kanske glömmer bort att ifrågasätta. Det är ju bara att se, men var kommer dina politiska åsikter ifrån?
Mm.
Har man inte ifrågasatt det så kanske man bara, ja gud, det vet jag inte, eller så. Och när man börjar ställa sig själv de här frågorna så tror jag att det blir bra mycket enklare sen att ta nästa steg i. Men aha, okej, det här kommer ifrån, ja, men hemifrån eller från vänner eller vad det nu kan vara. Och sen, men tycker jag så här?
Mm.
Tycker jag verkligen så här? Eller känner jag verkligen så här? Och ta det till nästa steg. Var är jag i mitt liv? Gör jag det jag vill göra? Varför gör jag det jag gör? Och faktiskt våga liksom känna och tänka efter. Och inte vara så rädd för att inse då. För det tror jag också så här. Man är rädd för att man ska komma på att, men gud, jag är på en plats i livet där jag inte vill vara. Nej, okej, okay, men det var ju skitbra att du kommer på det. Så du kan göra någonting åt det. Och inte vara rädd för att, eller låta det hindra en. Men så kommer man ju igen till då att det kan vara att man är van vid en viss typ av inkomst eller en levnadsstandard. Och, ja, men jag har, nu har inte jag själv barn så jag ska inte ge mig ut på för djupt vatten här. Men att ja, men jag har barn, jag kan inte göra vad jag vill. Nej, man kanske inte kan göra vad man vill, men man har alltid ett val. Alltid ett val. I allt vi gör hela tiden så har vi makt att välja. Och det måste vi förstå. Men det tror jag också är svårt för många, för att då är det helt plötsligt bara mitt eget ansvar om hur mitt liv utspelar sig.
Mm, det är mer skrämmande.
Mm. Och därför tror jag att det är färre som vågar liksom, ja, men ge sig in i de tankarna och funderingarna och känslorna. Och det var ju någonting som hände med mig samtidigt också då, när jag hade liksom, alla hade det bättre än jag, tyckte jag. Och bättre jobb och liksom relationer och vad det nu var. Och jag tyckte länge synd om mig själv. Det var mycket, mycket offerkofta på mig på det sättet då. Ja. Om saker och ting är dåligt så, ja, men det är väl typiskt att det händer mig. Alltså så här, vet, tappar mjölkpaketet och bara, ja, nej, men det är klart att det händer mig. Att jag ska tappa ut mjölken. Det, är så här, bara, det var en olyckshändelse. Men om man har det förhållningssättet, då kan man skylla liksom hela livet på allt och alla. Men då kommer livet nog inte heller bli superkul att leva, tror jag. Så att...
Nej, ja, det är ju därför många lägger till lite i massa annat istället också. Att det är livets lott eller att det är någon form av religion som ändå ska styra en och hjälpa en. Och det läskigaste du kan göra är ju att ta helt eget ansvar för allting.
Ja.
Eller så kan man gå skylla också på att det är min uppfostran eller det är ditt eller jag uppväxt där eller mina föräldrar. Det finns en lång rad av ursäkter man kan göra. Men det som är mest skrämmande någonstans är också bara att jag tar fullt ansvar för precis allt. Alla beslut jag tar jag. Och jag kommer äga de besluten hela vägen. Men det är lättare då att istället sitta på ett jättetråkigt jobb och gnälla över att det är tråkigt.
Oh, believe me, I've been there.
Ja. Men jag sitter och tänker lite på det när du tar upp allt det här. Alltså blir också min tanke i mitt huvud. Hur hade du resonerat om du sa det här till dig själv kanske 10 eller 15 år bak då? Vad hade du gett dig själv för svar då?
Men jag var liksom inte mottaglig heller. För att det fanns massa människor runt omkring mig med liksom bra tips och idéer. Men jag var... jag var inte mottaglig för det.
Mm.
Och det är ju liksom den mest grundläggande saken i när det gäller det här med att ta eget ansvar. Vi måste först när vi själva går med på att det går att förändra våra liv, då kan förändringen ske.
Mm.
Men vi måste själva fatta det först. Och vi måste gå med på att jag kan förändra mitt liv. Jag kan göra saker annorlunda. Jag kan prioritera annorlunda. För om man inte liksom köper det, nej, då kommer ju ingen förändring hända. Så där är liksom första steget till en acceptans på att, ja, jag har makt att välja. Så.
Hur mycket har du fått jobba med just acceptans?
Acceptans tycker jag är ett väldigt stort område som är klurigt.
På vilket sätt då?
Men framförallt det här, nu kan jag den inte utan till eller ordagrant, men jag kommer direkt att tänka på sinnesro, bönen. Känner du till den?
Jag kan inte den.
Åh, vad dåligt att jag inte kan den nu. Men den är liksom så här, ge mig, det går ut på att ge mig styrka till att förändra det jag kan påverka.
Mm.
Och liksom förståelse och acceptans för det som jag inte kan påverka och släppa det. För det är ju också en del i det hela. Vi har alla olika förutsättningar. Och vi liksom lever på olika platser och vi har olika fysisk förmåga och allt sånt. Men vi har ändå alltid möjlighet att göra någonting utifrån de förutsättningarna som vi har. Mm. Det är alltid det man måste utgå ifrån. Och att man fokuserar på det man kan påverka. För saker som du inte kan påverka, det är så här, slänga energi på, jag tycker det är ganska lustigt, jag menar vi bor i ett land med mycket väder och ändå lägger vi så mycket tid och energi på att bli påverkade av vädret. Det är så här, men vet du vad, flytta. Så här, om du tycker att det är jobbigt nu, så man får klaga lite, det får man alltid göra, vi är mänskliga. Men så här, ja, det är grått och det är slaskigt och det är så, men det är liksom också februari. Mm. Så vad hade du förväntat dig? Det är liksom en väldigt tydlig sak som man kan jobba med lite acceptans på, att så här, när jag har valt att bo här, vill jag lägga min energi och mitt fokus på att klaga över vädret? Nej, det vill jag inte. Jag kan fokusera på de bra sakerna här i livet istället.
Mm. Om vi går lite djupare i acceptansen då. Vad har du fått applicera acceptans på dig själv? Har du någon sån här liten grej där det har varit kanske lite tuffare eller mer utmanande att acceptera läget?
Ja, alltså hela min min utvecklingsresa kan man väl säga då, min personliga utvecklingsresa. Jag har ju gått många år i terapi och det rekommenderar jag till alla, även om man inte tror att man behöver. Och coach också. Jag behövde det för att liksom förstå delar av mig själv. Och jag har en stark inre kritiker som jag jobbar med. Men alla de här delarna som man jobbar med och hur man är som person behöver man också finna acceptans för. Ett tag så tog jag det liksom lite för långt till att jag trodde att jag skulle bli liksom någon så här perfekt människa. Och det blir ingen, och vi är alla mänskliga. Och man får vara irriterad och arg och förbannad och frustrerad och ledsen. Så för mig handlar acceptans mycket om att också så här, ja, men acceptera mina mindre bra sidor och bra sidor. Men sen så... I livet så handlar det mycket om att jag tror ju att oavsett vad vi ställs inför för utmaningar och problem i livet, så kan vi utvecklas och lära oss ifrån de situationerna, oavsett faktiskt hur hemska de är. Och det tror jag också är kopplat till acceptans. För livet går vidare. Om jag väljer att leva vidare så kommer livet gå vidare. Och för att kunna gå vidare så måste man också då finna en viss acceptans i det man har varit med om. Eller det som har hänt, tror jag.
Släppa taget också kanske.
Men acceptans är klurigt att liksom sätta ord på, tycker jag. Faktiskt.
Jag har en liten acceptansanekdot.
Ja, berätta.
Vi pratade ju om kallduschar och sånt du och jag innan vi började spela in. Och det var en kille från yogan, en polack, Mateusz, som hjälpte mig med det här. Så han guidade mig liksom hur jag skulle göra, för det var väldigt många år sedan jag började med det här. Nu har det blivit jättepopulärt. Men jag började väl någon gång för 5 år sedan typ. Det var första gången jag gjorde det. Men hur som helst, så vi skulle iväg och vi skulle bada i isvakan och jag. Och jag hade hållit på med duschen en period. Jag frågade honom, liksom, hur känns det för dig när du går i? Han bara, nej, men det är jag. Han förklarade liksom sin upplevelse av det. Och då sa jag, men när blev det varmt för dig att gå ner i vattnet? Frågade, att du inte kände kylan. Så tittade han på mig och sa, han bara, det är aldrig varmt, Paul. Jag har bara accepterat kylan. Jag bara, fuck, ja, såklart.
Så bra.
Det är där det är. Jag måste ju acceptera att det är kallt när jag går ner.
Ja.
Inte tro att det ska bli behagligare desto mer jag gör det.
Precis.
Utan det handlar om att verkligen bara acceptera. Och det var en sån stark polett som föll på plats för mig när han sa det. Jag bara, fan, jag går ju in med helt fel tankesätt här.
Ja.
Och det blev väldigt mycket lättare bara den gången att kliva i, för då visste jag att det kommer vara kallt. Jag går ner här och det är kallt. Några år senare så var jag på Nynäs havsbad och gick ner massa gånger när jag badade kallt där. Då pratade jag med ett par in i bastun, en kille och en tjej, och då vart hon väldigt taggad av att gå i. Mm. Så vi går ut tillsammans alla tre, och så hon bara, gud, jag är så himla rädd, och säger, vad är det värsta som kan hända när du går i egentligen? Och man, det kommer vara jättekallt. Jag bara, exakt, det är bara det. Och då tittar killen på mig, han bara, haha, exakt. Jag bara, ja. Och då vart båda så här, okej, bastun är 10 meter bort.
Ja, men precis.
Jag tror att det liksom gick i, och då gick hon i, och så stannade hon ju där i 10 sekunder, och hon var ju sjukt nöjd när hon kom upp. Jag bara, men så, du ser, det värsta som händer är bara att det blir kallt. Det händer ju inget annat, men jag tror att folk går in med en tanke om att okej, jag går ner, det blir kallt, jag får kramp, jag kommer svimma, jag kommer drunkna. Nej, du kommer gå upp. Det är det värsta som händer.
Ja, men precis.
Det är inte en köttkvarn där under som du ska doppa ner tårna i, liksom, utan det är lite kyla bara.
Ja, nej, men det är ju en extremt bra metafor, tycker jag.
Mm.
Eller en sån story för att kunna... Det blir så himla tydligt så här. Du kan inte förvänta dig att det ska bli varmt. Det kan inte bli varmt i nollgradigt vatten. Liksom. Det är lite svårt.
Ja, men jag har försökt en gång i podden att bryta ner acceptans också. Det är svårt. Det är därför jag utmanar
mig. Det var därför du utmanade mig lite extra.
Jag börjar pressa det lite extra för att se.
Jag kände bara svettigt här.
Men den är svår. Acceptans är knepigt och att förklara. Och för mig blev det nog den bästa metaforen jag har, nog isvaken. Jag tror att den blev så pass... Det var det så pass tydligt.
Mm.
Sen får man acceptera acceptans på fler lägen. Liksom. Och i vissa, det var därför också att i vissa instanser så handlar det väldigt mycket om att släppa taget.
Ja.
För du kan acceptera, men du kan hålla fast vid något, och det är inte heller bra.
Just
ibland
det.
Behöver man acceptera någonting, att det är så, men också släppa det.
Mm,
och
precis.
Faktiskt gå vidare.
Ja.
För det är också något som jag har märkt ibland, hur jag har kunnat klamra mig fast vid vissa saker, eller känslor kanske framför allt, att hålla i någonting. Mm. Och till slut har jag känt att det är jag som faktiskt väljer här nu. Att känna så här.
Mm,
men jag kan också bara släppa det och gå vidare.
Mm. Det är nog vanligt med just liksom, känslor eller händelser och sånt, sånt som har liksom hänt tidigare i livet. Att man, så här, man vet ju att det har hänt och accepterat att det har hänt. Men den känslomässiga acceptansen kanske inte är där ändå, att så här, också kunna släppa det.
Mm.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Att jag tänker utgå ifrån mig själv här nu. Men jag tänker själv på liksom händelser eller stunder som har varit när jag tycker att jag har agerat fel eller att man har betett sig illa. Och sådär, ja, men visst, det var då, men innan jag liksom fick bättre koll på det, så förstod jag också att, men jag har inte förlåtit mig själv för det. Jag har liksom inte accepterat det och släppt det. Utan jag har ändå hållit fast vid de här händelserna och stunderna som om att det fortfarande definierar den jag är idag. Och det gör det inte. Det är också, tänker jag då, acceptans för det som var. Men också så här, släpp det. Låt det vara. It's in the past.
Mm.
Det kan vi inte göra någonting åt. Och det behöver verkligen inte ha någonting med dig själv som person att göra idag.
Har du kunnat rättfärdiga dåliga beteenden hos dig själv också? Och fortsatt klamra dig fast vid det? Att det var ändå okej på grund av att och så?
Men det tycker jag beror på hur man ser det. Jag skulle inte se det så rättfärdigt. Jag kan inte göra om det. Jag kan inte göra någonting åt det. Men jag kan förstå att jag agerade som jag gjorde med de förutsättningarna jag hade då, med den personen jag var då, de redskapen och verktygen jag hade då, så visste inte jag bättre. Eller jag visste bättre, men jag kunde inte agera bättre.
Mm.
Så det tycker jag, Det tror jag är väldigt viktigt, att man förlåter sig själv för sådana saker och släpper det, för annars det är, snacka om att slösa energi på saker som man varit, saker som man kan ställa till rätta och be om förlåtelse för och ursäkt för, det ska man ju göra. Men man får också absolut inte glömma att förlåta sig själv.
Mm.
Och förstå att så här, jag gjorde nog det bästa jag kunde då faktiskt med dem.
Anledningen till att jag frågar är nämligen för att det finns också de som fortsätter att ändå rättfärdiga det, den incidenten då, vad som än har hänt, att man så här fortsätter så här, men det var ändå, då var det ändå rätt.
Mm.
Men det verkar ändå som att du ändå är inne på linje med att du ser misstaget också och du är medveten om att det var fel, och det är det jag menar. Ibland behöver man inse att man är en skitkortkott liksom.
Ja, för gud, och alla människor gör fel liksom.
Lite så.
Mm.
För det finns ju de också som ändå klamrar sig fast vid det här, men då var jag så, det var ändå helt korrekt, även fast man vet att det
men
var fel.
Men då har man inte någon självinsikt.
Nej, exakt. Exakt.
Fråga mig.
Exakt. Vad är självinsikt för dig?
Det är att precis som vi pratade om, kunna förstå sig själv och sitt eget beteende, sina egna reaktioner och handlingar. Och också då när man kanske gör något som är lite tokigt eller säger något som är fel. Att man kan, att jag själv kan så här, jag vet varför jag reagerar så här nu.
Mm.
Det är för att det här skrämmer mig, eller jag blir rädd, eller jag känner mig liksom hotad, eller jag blir osäker. Om jag kan förklara det för mig själv och förstår det för mig själv, då tycker jag att jag har självinsikt. Sen kan man ha självinsikt kanske på ett enklare plan också, i att så här, ja, men jag vet att jag är sån. Jag vet att jag pratar mycket ibland, och jag vet att jag kan ta plats, eller om man har något annat. Jag vet att jag är rolig eller så. Så det är på liksom flera olika plan. Men jag tror att det är väldigt viktigt att ha självinsikt.
Mm.
Jag tror att det blir svårt med personlig utveckling om man inte lär sig självinsikt. Då blir det nog lite svårt att komma framåt.
Hur var självinsikten för tjejen som tappade mjölk och tänkte, ja, men det är klart att det hände mig.
Att det var någon annans fel.
Ja.
Offret. Den var inte så bra.
Nej.
Men den gick ju också mycket hand i hand med en dålig självkänsla, såklart. Jag har grävt lite i det där och insett att jag har egentligen ganska länge, eller jag hade, det stämmer inte idag, men jag hade länge en ganska dålig självkänsla. Men jag hade ett ganska starkt självförtroende.
Det brukar vara ganska vanligt, faktiskt.
Det gäller ju bara sen att förstå skillnaden på de två. Mm. Och det kanske man inte alltid gör, och det kanske inte alltid är så lätt att se. Men för prestationsmässigt så var jag så här, nej, men det här klarar jag. Och var ganska, var liksom tuff. Tuff och lite kaxig. Inte alltid till en fördel. Men den attityden som, liksom som jag tyckte ett starkt självförtroende var. Men självkänslan, alltså mitt egen värde bortom en prestation eller att vara något eller någon, den var inte så bra. Ja. Och det har påverkat mig väldigt mycket, vilket också har gjort att jag haft liksom lite fel fokus på vad som är viktigt i livet. Och vad man då skulle drivas av och utbilda sig och tjäna pengar, om man ska liksom, eller man ska, jag tyckte att man skulle vara rik och ha det bra ekonomiskt, för då är man lyckad och då är det väl bra, då är man väl glad om man får gå på dyra restauranger och ha dyra saker och åka på fina resor, då måste man ju vara lycklig. Så är det ju inte. Sen har jag fått uppleva väldigt mycket av det ändå. Och har ju jättemycket fina minnen utifrån det. Jag har en jätteprivilegierad uppväxt. På jättemånga sätt. Med kärlek också. Men rent ekonomiskt. Så jag har fått se och göra mycket. Och är jättetacksam för det. Men också fått se vad jag tror är den värsta baksidan av en dålig självkänsla, när man har varit väldigt, väldigt framgångsrik och sen förlorar allt man har och inte kan förhålla sig till den situationen.
Mm. Vill du fördjupa dig i det?
Ja, nej, jag pratar om min pappa som var extremt framgångsrik det han gjorde på det glada 80-talet. Och även mamma såklart i sitt yrke. Men så att vi hade en väldigt fin och stabil ekonomisk situation och hade mycket saker och hästar och polo, tennisbana och reste mycket och fick fina kläder och sådär. Och jag vet att de var jättestolta över att de hade kunnat skapa det här för oss som familj. Och det var pappas dröm att få ha ett stall och hästar och så. Så han fick ju ändå skapa och uppleva sin dröm. Men det var många olika omständigheter som gjorde att allt gick verkligen åt helvete, kan man säga. Så vi förlorade allt, i stort sett. Och hamnade i en jätteknepig ekonomisk situation. Men där någonstans, för om vi ska hålla det just till självkänsla, så, och det är ju min tolkning i efterhand, så tappade min pappa fotfästet i att dels så kunde han inte identifiera sig med att inte vara en framgångsrik man. Och acceptera att okej, jag kanske får börja om från noll då, och det kanske betyder att jag kör taxi eller tar ett vanligt arbete, eller jag kan inte göra saker och affärer på samma sätt som man gjorde förut. Jag tror att han saknade den förståelsen för att han hade kopplat sitt värde som person, som människa, till sina framgångar. Och det resulterade i, med andra saker som inverkade också såklart, i att han tog sitt liv till slut. Han klarade inte liksom av att hantera situationen som den var. Då hade det gått väldigt många år från liksom när allting började, men det blev en nedåtgående spiral och han målade in sig själv i ett hörn. Och också, om man ska dra en parallell till acceptans, han kunde inte acceptera det som hade hänt och hur allt hade gått. Och han kunde inte acceptera att han inte längre var den här personen. Trots att vi som familj, jag, mamma och min bror, älskade ju honom oavsett. Det spelar ingen roll liksom hur många miljoner det finns på banken. Det är inte det som är viktigt. Men han klarade inte riktigt av att ta sig ur det. Så då valde han att lämna oss.
Ja, jag beklagar. Det är tråkigt att höra, för det jag har varit inne själv och diskuterat just lite identiteter, och det är väldigt, väldigt vanligt att man gör det, att man identifierar sig med någonting. Man identifierar sig egentligen inte med den man är, man identifierar sig med sina prestationer, alternativt hobbies eller då yrken och så vidare. Precis. Och listan går att göra väldigt lång, och jag kan förstå att när det där rycks undan från en så kan det vara väldigt svårt för folk att landa i det, att bara vara den de egentligen är, för att de aldrig varit det.
Nej, men precis. Sen tror jag att det är lite, jag hoppas att det är lite annorlunda idag. Lite annorlunda i alla fall med dagens generation. Pappa liksom sen 40-talist. Det är en generation som kanske inte pratar särskilt mycket. Nej. Känslor och känner efter eller tar hjälp. För det vägrade han ju också att göra. Nej, men ur det så är det klart att, fast det förstod inte jag då, men ur det så är det klart att mitt intresse eller min liksom förståelse för självkänsla och självförtroende har blivit liksom väldigt viktig för mig. För att det tog ändå några år efteråt att jag kunde reflektera över det här och att jag hade hamnat på en lite samma plats där jag liksom, jag tyckte bara att det var viktigt med liksom dyra fina saker och de här resorna och var en relation som inte gjorde den saken bättre och gjorde mig beroende av en person som också då, där jag målade upp i mitt huvud att jag skulle klara mig om inte jag var tillsammans med den här personen längre. Vilket var ju helt befängt. Mm. Men då trodde inte jag det. För då, under den här tiden hade jag ju då också mer och mer tappat den här tron på mig själv och min egen förmåga. Att jag kunde styra upp mitt eget liv. För det var så mycket yttre omständigheter som påverkade. Jag var offer för de här omständigheterna. Sen har jag inte liksom gjort mig själv till ett offer för att min pappa tog livet av sig och tyckte synd om mig själv för det. Men jag gjorde mig ett offer till omständigheterna på ett annat sätt genom att göra mig beroende av någon annan.
Hur svårt var det att ta sig ifrån det?
Nej, men jättesvårt. Vi var tillsammans alldeles för många år när det inte var bra. Men var fantastiskt. Det är en jättefin person, så inte så, men det är bra att vi inte är tillsammans. Men när jag väl liksom tog mig ur det och liksom, började min egen resa, då påbörjade väl egentligen min förändringsresa liksom lite så sakta men säkert, men ändå lite mer den här tvivlet på, men vad ska jag göra, vad kan jag göra och med de förutsättningarna jag har, fast begränsade mig själv då under ytterligare några år tills jag fick nog.
Vad skulle du säga var den starkaste, men om insikt är fel ord, men anledning som fick dig att skifta tänket rejält med det här? Du säger att det fortsatte i några år. Vad var liksom brytpunkten i allt det här som var så här, men vad fan, jag kan mycket mer än vad jag tror och hela den biten. Jag är bättre än vad jag
men inte. Men det var lite som att bägaren bara rann över. Alltså så här, jag kan inte hålla på så här. Livet är för kort. Det är för kort. Ska jag nöja mig med det här? Ska jag liksom vara så här halvnöjd resten av livet?
Mm.
Och i kombination med att jag fortsätter att gå i terapi, vilket också så här öppnar upp såklart för tankesätt och så. Men var ändå begränsad under den perioden där. Men, och sen valde jag att gå en kurs som heter PUMPT på Unestål Education, som är personlig utveckling genom mental träning. Och i kombination med liksom att gå coachutbildningen och börja med det och läsa den här kursen, så fick jag redskap och insikter som helt började liksom förändra mitt liv och mitt förhållningssätt till livet. Och att jag kan bestämma själv och jag kan göra vad jag vill.
Mm. Jag gillar det. Det är ett gott tecken på att samtal förändrar, och det är det jag hoppas med min podd.
Mm.
Att genom samtal att folk ska lyssna och höra och därigenom känna att jag kan göra någonting. Och det var lite det jag tänkte när du berättade om det där med din pappa den tiden. Det här existerade inte då heller.
Nej.
Möjligheten att ens bara kunna gå till ett forum eller någonting och lyssna och kanske dela med sig i det dolda.
Exakt.
Och ändå få någon form av hjälp. Det måste ha varit otroligt isolerande att bara vara i allt det här själv.
Mm.
Fortfarande finns det ju såklart folk idag som går igenom exakt samma sak och kanske ändå inte får den hjälpen de behöver. Men
nej.
Jag hoppas ändå att med den här typen av konversation att man når ut och att folk som är i en viss problematisk sits ändå, ja, men kanske hittar någonting, hittar en vägledning eller upptäcker någonting och kan söka mer information och på så sätt till slut kanske få hjälpen eller våga gå på terapi även om de inte har vågat under alla år, vilken anledning du nu än må vara. Hur var det för dig första gången du klev in? Var det bara så här, men jag går hit, eller fanns det någon motståndskraft i det att göra det? För det är ju det för en ganska många, så kan det kan ta ett tag innan man vågar ta steget.
Att gå i terapi?
Ja.
Nej, jag har gått i lite olika omgångar. Men det har varit så här, nej men verkligen att nu måste jag göra någonting åt min situation.
Ja.
Jag vill inte fortsätta på det här spåret. Jag vill ha förändring. Och det är nog det mest grundläggande, tror jag, för att skapa sin egen förändring. Det som jag sa förut, att vi måste förstå att vi kan skapa förändring i våra liv och att vi inte behöver vara offer för några som helst omständigheter. Men den här viljan till någonting annat. Och sen har jag haft fantastisk tur med de terapeuterna jag har haft, för de har varit så underbara och härliga människor, så de har ju verkligen varit en del av min förändringsresa. Och det är kanske inte alltid så lätt, men att lära sig också våga och fråga om hjälp. Första gången jag gick, så då vände jag mig faktiskt till min mamma och sa att jag vill gå och prata med någon. Och det kommer jag ihåg, det var jättesvårt, men hon var ju fantastisk och hjälpte mig med det. Så det är ju också en del i det hela, med man inte är liksom helt på banan, att också våga fråga om hjälp. Och det är jättesvårt. Och många har svårt för det. Men det finns så många människor som vill hjälpa till. Och som vill kunna finnas där för någon som behöver en. Om man nu inte är professionell då. Men så att jag tror att vi behöver träna på det allihopa också.
Har det varit lätt för dig att prata med vänner?
Både och. Jag har aldrig haft problem med att prata om att min pappa gick självmord. Det har inte jag haft svårt för. Jag vet inte om det är för att jag tycker att det är så viktigt att säga som det är. Jag har aldrig dolt det för någon. Men när det gäller mig själv ibland, eller om man behöver hjälp eller prata om saker, då är det inte alltid. Det tränar jag fortfarande mycket på, att be om hjälp i stunden. Jag kan berätta dagen efter vad jag gick igenom igår. Men då har jag redan tagit mig igenom det. Men det är ju en sämre egenskap som jag jobbar på. För jag tror det är, vi mår så bra av att få prata och att få och ha någon som lyssnar. Och det behöver inte alltid vara stora liksom livsomvälvande saker. Det kan ju vara små saker som man bara behöver prata om. Och därför har ju det här med, liksom, med coachningen blivit så viktigt för mig, och jag hoppas att fler människor också förstår liksom makten, eller vad ska man säga, inte makten, kraften av samtal och samtalet, och hur det liksom skapar nya tankemönster och man tänker annorlunda, och alla klienter sitter ju på sina egna svar. Det är ju inte jag som talar om för någon vad de ska göra. Men samtalet gör att man kommer fram till det själv. Och det är så fantastiskt. Och det kan lösa upp många knutar. Och behöver man liksom mer hjälp, nej, men då tycker jag då ska man ta hjälp av en psykolog eller en terapeut. Men det finns människor som vill hjälpa till.
Självkänsla och självförtroende. Vi har ju varit inne lite på att det är lätt att förväxla de här två. Hur skulle du förklara skillnaden på självkänsla och självförtroende till en person som faktiskt kanske tror att självkänsla och självförtroende är samma sak?
Ja, det är ju himla klurigt, och det är väl därför det kan bli väldigt svårt för många. Men för att göra det väldigt enkelt, så självkänslan är kopplad till dig som person, alltså ditt egen värde som person. Och självförtroende ligger kopplat till en prestation. Det tror jag är det enklaste sättet att förklara det på. Men, och som du nämnde själv förut också, det där med att identifiera sig med det man gör, det tror jag också blir en liksom ett dåligt resultat av att man inte har koll på självkänsla och självförtroende. För man tänker att det är samma sak, så man kopplar sitt egen värde till alla prestationer man gör på jobbet eller gymmet eller vad det nu är, och identifiera sig själv med det. Vilket blir väl farligt om man sen då får motgångar eller misslyckas med någonting. Eller förlorar jobbet till exempel. Och har kopplat hela sin identitet till prestationerna på jobbet. Vem är man då? Så har man då inte koll på sitt egenvärde bortom de här prestationerna, så blir det tufft och utmanande att hantera sådana situationer. Problem och motgångar blir mycket svårare att hantera om du inte har en stark självkänsla och vet hur du ska förhålla dig till motgångarna och problemen.
Nej, jättebra. Jag hamnade i en situation cirka mitten på 2015 där jag var identitetslös. Jag jobbade för tillfället inte med MMA, jag hade slutat med stand-up, jag jobbade inte som PT heller, utan allting var bara väldigt, väldigt förvirrande, och jag försökte klamra mig fast vid alla de här identiteterna, och jag hade precis börjat jobba som telefonförsäljare på ett varuhus i princip, och jag, det var ju inte jag. Nej. Jag kunde ju inte identifiera mig som säljare, så det känns jättekonstigt. Men jag kom till insikten att jag har varit väldigt duktig på att säga att man ska inte placera folk i fack, men jag hade placerat mig själv i en massa fack, insåg jag. Och jag var tvungen att släppa allt det, vilket jag kunde göra. Och jag insåg att jag är Paul som gör saker.
Ja, exakt.
Jag råkar bara nu då podda eller kommentera MMA, men det identifierar inte mig som människa.
Nej.
Utan jag är bara Paul. Mm. Det är verkligen bara det jag är. Sen om folk vill lägga massa namn och titlar på mig, det är okej. Okay, liksom. Jag behöver inte dem längre alls.
Nej.
Och det var jättejobbigt först, men så jävla befriande när jag väl kunde släppa allting. Så jag har lagt upp en bild på Instagram. Det är en artist, en konstnär rättare sagt, som heter Miles Art. Där är en kvinna som sitter ner och kramar sig själv i princip. Och det är den andra människan som håller på och rinner ur henne.
Oj.
Men den försöker så klamra sig fast vid det här. Och jag kunde känna det om mig själv. Det är som att nu rinner faktiskt allt det här loss från mig. Och jag vill egentligen hålla fast vid det. Jag vill så gärna identifiera mig vid allt det här. Men jag måste bara få låta det här rinna bort och bara bli mig själv. För i slutet av dagen så är vi bara den vi är i en hel värld av unika människor, men vi vill egentligen bara, ja, men är det här också, jag är det och det och det och det här, och då identifierar vi oss med det, och när det väl rycks undan, som jag varit inne på tidigare, ja, då blir det jävligt jobbigt att helt plötsligt landa i att jag är bara jag. Och det är väldigt skrämmande. Och jag tror det är därför också väldigt många istället målar upp en bild av så här lever jag på sociala medier, vilket bara blir extremt vilseledande. Och egentligen så målar man bara upp en stor jävla lögn för sig själv. Genom att posta de fantastiska bilderna med filter, eller de fantastiska resorna, eller åh, jag och min älskade, vi gör det här och vi ser alla kära, och sen två veckor senare så är det en katastrofal skilsmässa som är på gång, och alla undrar, va, men vi trodde de var så kära. Jo. Jag vet att det där är en diskussion jag hamnar med så många. Och jag är väl såhär, jag postar inte jättemycket om mina kärlekar eller vad det är. Man lägger upp någon bild ibland, men jag har aldrig gått ut med den här, oh wow, oh, hit och dit. För att man vet inte. De som behöver veta, de får veta. Så. Men, men jag kan bli lite, jag tycker det blir...
Det är som att man övertalar sig själv om ett liv man lever som inte händer.
Ja, och det är väldigt genomskinligt när det är. Sen ser man ju de här influencers som dyker upp på Lyxfällan sen. Okej, du kanske inte skulle ha suttit och snackat så mycket.
Nej.
Utan...
Men det är ju väldigt intressant det. Var vårt behov ligger i att placera varandra i fack. För att, alltså, varför har vi så stort behov av att göra det? Ja, det är väl för att vi kanske är, jag vet inte, vi blir otrygga annars. Vi vill veta liksom... tillhörighet, jaha, om du jobbar med det här, då är du antagligen så och så här. Exakt. Och så har du antagligen de här fritidsintressena, så här, ja, bra, då vet jag vem du är. Jag vet inte om det är för att det skapar trygghet för oss själva eller vad det, vad det grundar sig i, men det är väldigt intressant, och jag förstår heller inte riktigt vad jag kan bli lite trött ibland på det här med att man ska hitta sig själv. Och det är så här, jaha, vad händer när du har gjort det då? Ska du aldrig mer utvecklas eller förändras då? Jag tänker att man är den man är nu. Den är ju jag nu. Nu måste jag ju liksom så här, ja, jag tycker att jag är en bättre version av mig själv än vad jag var för några år sedan. Men att använda liksom uttrycket att hitta sig själv, har jag lite svårt för.
Jag har också fått det. För att hitta sig själv, det betyder att du tappar bort dig.
Så jag brukar istället,
jag har vänt på det, jag säger istället att det gäller att utforska sig själv.
Ja.
För det är något annat. Vi är så pass outforskade många gånger, jag förstår att folk känner sig vilsna, men att hitta sig själv, det betyder bokstavligen att du har tappat bort dig. Men du behöver egentligen bara upptäcka dig själv. Jag tror att det är det som är, för att vi är identifierade med allt annat skit liksom, så vi behöver nog istället upptäcka oss själva. För att jag tror att vi är väldigt dåliga på det. Vi får inte den riktningen här i livet, utan istället är det då, nej, men det där kan du inte hålla på med, för det är inte seriöst, utan du ska bli akademiker. Och det, man blir bortlurad egentligen från det som är vår egen lycka hela tiden. Och sen undrar folk varför folk är olyckliga. Jo, för att den ena personen sa det här och den andra personen sa det. Och så får vi aldrig en möjlighet att egentligen då hitta oss själva direkt från start. Utan vi behöver vi senare år helt plötsligt, fan, nu behöver jag egentligen upptäcka vad fan är jag, för att jag vet inte.
Nej.
Jag är helt lost i det här just nu.
Men där, och det tycker jag också går ju hand i hand med att vi behöver vara mer uppmärksamma på skillnaderna mellan självkänsla och självförtroende. Ja. För att det är ju ingenting som barnen, upplever jag, får i skolan idag. Nej. Och har man då föräldrar som inte vet skillnaden på det hela, hur 17 ska liksom barnen då förstå skillnaden och liksom lära sig att stärka sin egen självkänsla och vad de är bra på och kunna liksom lyfta sig själv och den här, jag menar, livet, jag anser att personlig utveckling är, det är ett livslångt engagemang, det är ingen så här, oh shit, nu blev jag bra, nu är jag klar, så. Och det finns en annan superbra coach som heter Christer Olsson, och han pratar hela tiden om att utvecklas eller avvecklas. För att om vi inte fortsätter att utveckla oss själva som människor, liksom så här, vad blir, då står vi bara kvar och stampar på samma...
Ja, stagnerat brukar jag också säga.
När jag hörde honom säga det första gången så fick det mig verkligen att tänka till. Och då går det också kopplat till om man ser till hur man... Ja, men det här med, att, med arbete eller hur man utvecklas på sitt jobb till exempel. Mm. Ja, men jag har jobbat här i 20 år och så. 20 års liksom erfarenhet. Ja, har du verkligen det, eller har du ett års erfarenhet och sen 19 års upprepning av det du har gjort?
Mm.
Så kan det ju också vara, men den frågan kan man ställa sig, för också att man är så här trygg i sin roll, man har gjort det man kan och så håller man bara på. Men vad, i mina öron låter det förfärligt. Sen kanske man är lycklig av det och då säger jag ingenting. Om man är nöjd och glad med det man gör, så spelar det ingen roll vad man gör. Då är det liksom thumbs up. Men om man bara accepterar och faller in i de här enkla spåren, inte utmanar sig själv, inte utvecklar sig själv. Nej men fy vad tråkigt.
Mm.
Då har man ju inte levt livet. Nej. Tänker jag.
Nej.
För det handlar inte om att, det är det jag brinner mycket för i min coachning också, att hjälpa fler människor att finna glädje i sin vardag. Alltså det som är här och nu, och vara glad för det man har här och nu. Jag är lite, alltså att fokus, jag har blivit lite så här tacksamhetstorsk. Men då menar jag också på de små sakerna i livet. Ja, ah, okej, det finns en mängd saker jag inte har. Jag har inte barn till exempel, eller man, eller det där huset eller så. Nej, men jag är frisk. Jag har tak över huvudet. Jag har rent vatten i kranen. Jag är älskad. Så det finns hur mycket som helst. Det är bara, vad är det du fokuserar på?
Mm.
Därför tycker jag att det är liksom viktigt att man också förstår att man kan skapa sin egen lycka i det man har. Inte så här, jag vet, du pratar om i ett poddavsnitt. Sen, när jag kommer dit, då ska jag göra det här. Sen. Vadå sen? Jag kan bli påkörd av en buss när jag går hem här nu.
Mm.
Då vill jag liksom så här... Ja, men vet du vad? Ja, det var ju mycket som inte blev som jag hade tänkt. Mm. Men vad mycket fint jag har fått uppleva. Och vad glad jag är för det. Och det tycker jag är viktigt, att man försöker se att så här, skapa mer glädje i din vardag. Så som den är, här och nu. Och gör vad du kan för att liksom, ja, prioritera och tillföra de sakerna som du mår bra av. Då måste man också ta reda på vad det är.
Exakt. Jättefint. Det där tycker jag är en så här perfekt slutsummering. Du summerade det klockrent där. Om folk inte redan följer dig, var hittar man dig? Hemsida, sociala medier, allt
ja,
sånt.
Min hemsida är mycket okomplicerat namn. jennysundman.com.
Mm.
Och på sociala medier heter jag Jenny Sundman coaching _. Men det är bara att söka på det så hittar man det. Mm. Man kan söka på Jenny Sundman så dyker jag upp på Facebook och Instagram.
Jag länkar till hemsidan, så den hittar ni i bion. Det är bara att klicka in och så kan ni föra vidare där.
Ja.
Supertack för ett jättebra samtal, Jenny.
Ja, men tack själv, Paul. Det var så roligt att vara här. Kul att få prata med dig.
Ja, men tack detsamma. Roligt att du kom hit. Om det är första gången som ni lyssnar på den här podden, så glöm inte att dels prenumerera på den och såklart scrolla igenom så att ni hittar alla de andra bra avsnitten och samtalen som finns, och kanske där när jag själv sitter och filosoferar i de avsnitten som heter Öppnar mitt sinne. Än en gång, Jenny, tack så jättemycket.
Tack. Tack.
Och till er som lyssnar där ute, ha det jättebra. Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.